Hej och välkomna till avsnitt 1100 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 122 i min serie om USA-valet 2020. Joe Bidens före detta senatsassistent Tara Reid får sina anklagelser om sexuella övergrepp stärkt genom ett domstolsdokument från 1996 som pratar om sexual harassment in US Senator Joe Bidens office. Här samtalar jag och Björn Nordström om saken. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Nu ska vi göra en valuppdatering inför USA-valet och presidentvalet då, i den 3 november. Och coronakrisen gör att kandidaterna, eller i alla fall en av dem, Joe Biden, han håller sig i sitt hus och försöker hålla presskonferenser om coronaviruset. Men det är en annan sak nu som har tagit mest fokus från honom, och det är ju den här kvinnan då, Tara Reid, och hennes anklagelser om att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp 92-93 där någon gång när hon arbetade som hans assistent i hans, på hans senatskontor då på 90-talet. Och det har ju uppkommit väldigt många saker som indikerar att hennes anklagelse inte är hämtad från luften. Vittnesmål, ett klipp där hennes man ringer in till ingen mindre än Larry King på tidigt 90-tal och berättar om att hennes dotter har varit med om något svårt och att hon anställde åt en prominent senator och sådär. Och nu har det dykt upp en till sak, ett dokument till och med. Kan du berätta lite om det?
Ja, det var en tidning i Kalifornien som heter San Luis Obispo Tribune, en liten tidning där, som hade grävt upp ett dokument. Så i mitten av 90-talet så genomgick då tydligen Tara Reid en skilsmässa. Och när man genomgår en skilsmässa då så hamnar alltid i domstol, för att man måste på ett eller annat sätt reda ut saker juridiskt sett med en domare framför sig. Och ett dokument som har kommit fram nu som från just domstolen 1996 var att Tara Reid hade uppenbarligen sagt då under och när man är i domstolen så liksom skrivs allt ner, det liksom transkriberas då ord för ord allt som sägs. Och en sak som hon hade sagt då var att hon hade utsatts för sexuella trakasserier i Joe Bidens kontor under hennes tid då som anställd då för Biden. Hon sa inte att det var Joe Biden specifikt som hade gjort det, men hon sa specifikt att det hade varit sexuella trakasserier mot henne i Bidens kontor. Mm. Och tittar man då på helhetsbilden, då är det ju lätt att säga okej, hon sa aldrig Joe Biden, det kan ju varit någon annan. Visst kan det varit någon annan, va? Men helhetsbilden, det, som du nämnde tidigare då, telefonsamtalet till CNN kom in. Det här dokumentet som då är officiellt verifierbara dokument från en domstol, va? Så det är ju inte något fake dokument som någon har bara plitat upp, va? Utan det här är verifierbart som ett genuint dokument, va? Fler och fler såna här information då, det bygger upp en helhetsbild att det finns någonting här som verkligen har kött på benen. Dessutom då har ju tidigare hennes par vänner har ju sagt att hon har pratat med dem för många många år sedan och sa att det här hade skett då. Så allt fler, vad ska man säga, allt fler olika typer av källor, från vänner till samtalet till Larry King live då och till de här domstolsdokumenten, stödjer att det fanns någonting som har att göra med sexuella trakasserier i samband med Joe Biden under tidig 90-tal. Mm. Och det är det som är viktigt att skilja på vad som hände med då Brett Kavanaugh, eftersom det är ett exempel då som är nyligt exempel när det skedde en liknande. För folk säger, men varför anklagades, varför liksom var Brett Kavanaugh oskyldig om nu Biden är skyldig? Skillnaden är ju då att det fanns inget kött på benen, det fanns inga dokument, det fanns inga bevis. Den här damen då, Christine Blasey Ford, hennes bästa vän sa att hon trodde absolut inte på att det här skulle stämma, va? Så allting som bara togs upp kring Brett Kavanaugh var rena spekulationer. Det fanns inga som kunde vittna om att det här hade hänt. Det fanns inga dokument, det fanns inga bevis för någonting överhuvudtaget. Det fanns bara anklagelser. Plus, om ni kommer ihåg, helt plötsligt dök det upp ena dagen efter den andra. Var och varannan kvinna började anklaga Brett Kavanaugh för sexanklagelser, och det visar att de bara hittar på ljug för att de försökte tjäna pengar på det hela, va? Det här skillnaden här är att det finns, vad ska man säga, det finns konkreta dokument, det finns intervju med Larry King live, det finns helt mycket mer kött på benen, och det är det som är den stora skillnaden.
Mm, jag verkligen.
Just, i och med att det här dokumentet just kom ut igår kväll, tror jag det var, amerikansk tid, så visar det att folk börjar gräva i det här, och jag är övertygad om att det kommer att komma fram några mer dokument eller vittnesmål under de närmsta dagarna eller veckorna nu som ytterligare ger mer kött på benen. Så att det här är inte slutet, det här är bara början.
Mm. Jag kan säga också, jag sitter och läser artikeln nu, att det här dokumentet mer specifikt, alltså det var ju hennes ord, men hon hade sagt det här till sin ex-make, de är inte gifta nu längre, men den som hon skilde sig med, han hette Theodore Dronen, och det var han som skrev ner det här inför domstolen då, så att det var tydligen ett dokument som han lämnade till domstolen, där han då säger att hon berättade för honom, de träffade träffades. Båda jobbade i kongressen och det var så de träffades då där på tidigt 90-tal och lärde känna varandra. Och hon var ganska öppen med honom och hon sa då till honom enligt det här dokumentet att hon hade haft problem som hade med sexuella trakasserier att göra i US Senator Joe Bidens office. Så att hon sa det alltså direkt till honom och han bekräftade det inför en domstol. Så det är väldigt starka, okej, det berättas inte vem det var, men det har inte berättats i något annat sammanhang heller. Och lyssnar man på hennes mamma på det här CNN-klippet så sa ju hennes mamma att hon ville liksom skydda senatorn. Alltså hon var liksom inte, hon ville inte gå ut med att det var Biden. Hon var väldigt försiktig där och hon hade till och med sagt till sin mamma att hon ville inte göra någon grej av det. Och det var därför hon inte polisanmälde där och då för 30 år sedan då.
Så. Precis, vi ska också komma ihåg att för 30 år sedan så sannolikheten att kvinnor polisanmälde och tog upp såna här saker var mycket, mycket mindre för man var mycket mer rädd. Mm. Idag är det en helt annan värld vi lever i så att det, även om fortfarande kvinnor kan vara rädda så är sannolikheten större att man vågar gå ut med det. Men för 30 år sedan så var liksom sannolikheten extremt låg att man vågar gå ut och tala om sånt här därför att man blev inte trodd och man blev istället hetsad emot. Och jag nämnde någon gång förut då att tittar vi på då anklagen som Anita Hill gjorde mot Clarence Thomas, den nuvarande HD-domaren då. Hon blev ju då trakasserad av många och hetsad emot just för att hon gick ut med sånt här. Om det hon sa var sant eller inte, det vet inte. Jag har ingen aning om sånt va. Men det var ju det Tara Reid sa, att hon blev så himla rädd för att gå ut med det här. Just för att hon tyckte att Anita Hill blev attackerad på ett sånt fruktansvärt sätt att hon inte vågade helt enkelt gå ut med det va. Vi får också komma ihåg att Tara Reid inte är en republikan eller Trump-fan. Tara Reid, hon, om jag inte minns fel, hon sa att hon röstade på Hillary Clinton. Hon har varit en livslång demokrat. Jag menar, hon har arbetat för Joe Biden, va? Så hon är en demokrat i grunden. Va? Så att folk som säger att det här är ett politiskt utspel, det är Trump som har anlitat någon för att gå ut, det stämmer ju inte alls. Va? Det är bara en dynga. Utan hon är ju då en demokrat, en livslång demokrat som stödde Hillary Clinton och som hade stött absolut Joe Biden. Ja. Om då han inte hade, om inte det här hade varit ett problem från historien hade hon absolut röstat på Joe Biden va. Mm.
Hon stödde ju Bernie Sanders nu senast, alltså nu så att.
Ja just det, det gjorde hon, ja, det stämmer ju bra va. Så att hon är inte någon som är då ute för att ge Trump en ökad sannolikhet. Nej. Att vinna va. Tvärtom, hon vill ju inte se Trump, hon ser ju mycket hellre en demokrat president, men inte Joe Biden.
Det har exakt. Så hon kommer inte att rösta i det här presidentvalet, det var hon har sagt också. Och jag tänkte gå, eller en sak till också jag kan säga, det är att hennes ex-make då, han kommenterade Theodore Dronen och han sa så här att vi har varit skilda i 2 årtionden så jag vill inte liksom återuppleva det här då. Liksom, det var en svår skilsmässa och sådär. Men däremot så bekräftar han att han har skrivit det här brevet. Så att det är bekräftat. Så att allt verkar tyda på att det här är riktigt. Och Tara Reid har en försvarsadvokat i New York som heter Douglas Wigdor. Och han säger att det här dokumentet, det visar att Tara Reids anklagelse stämmer, menar han då såklart, att hon varit utsatt för ett sexuellt övergrepp av dåvarande då senator Joe Biden, skriver han då, hennes försvarsadvokat. Sen en sak till också, det är att Tara Reid, hon har ju intervjuats av Megyn Kelly. Megyn Kelly var ju den här tidigare väldigt kända programvärden på Fox News och hon lämnade Fox News och hon var ju också utsatt för en del sexuella trakasserier där, kan sägas, men den annan historia. Men i alla fall då, hon har intervjuat Tara Reid och jag har bara sett några klipp från det här, för att jag tror inte att hela intervjun har släppts än.
Den har inte släppts än.
Nej, precis. Så på Fox News har de 2 korta klipp som är ungefär sammanlagt 3 minuter. Men det såg jag i alla fall alldeles nyss innan du ringde. Och där så får hon hon får en fråga, alltså skulle hon kunna svära en ed på att hennes anklagelse är sann? Och då säger hon att ja, det kan jag göra. Skulle hon kunna utsättas för ett korsförhör när man ställer liksom frågor för att verkligen luska om talar du sanning eller inte? Hon säger ja. Och sen får hon frågan, skulle du kunna genomgå en lögndetektor? Och då sa hon att jag är ingen brottsling, så att det ska inte, Joe Biden ska genomgå en lögndetektor, men gör han det, då gör jag också, sa hon. Så att hon var ju väldigt, väldigt tydlig där och absolut inte rädd eller så. Och sen så fick hon också en fråga med Megyn Kelly vilket budskap hon ville skicka till Joe Biden, och då sa hon så här att du och jag var där, Joe Biden, träd fram och ta ansvar, och du borde inte kandidera på karaktär, sa hon rakt till kameran då. Och sen sa hon också att hon hoppades ju att Joe Biden skulle dras ur, alltså lämna racet, men det kommer han ju inte göra, såklart, och sa hon. Så att det ska bli jättespännande att se den intervjun i dess helhet också.
Ja, så det hon gör det är att hon bokstavligen utmanar Joe Biden och säger att jag är villig att sätta mig inför vilken, om det skulle ske en utredning om det här i senaten eller kongressen eller vart det nu än är, representanthuset eller vem som helst, så jag är villig att ställa upp på det om du ställer upp. Om jag ställer upp, vågar du ställa upp? Så hon utmanar Joe Biden rakt ut, vågar du ställa upp på att vi båda går ut med det här? Och det var ju precis det demokraterna gapade om när det gällde Brett Kavanaugh. Har Brett Kavanaugh, det var ju det som hela det här som demokraterna ställde till med den här cirkusen då under förhören då, när han skulle genomgå den här HD-nomineringen då, det var ju att de gjorde det till förhör angående sexuella trakasserier, va? Om demokraterna hade någon form av heder i kroppen, då skulle de ju säga okej, vi gör liknande förhör då. Nu är det ju inte en nominering till HD, men det är bokstavligen en nominering till en eventuellt en presidentpost, va? Demokraterna skulle ju kräva precis samma sak och säga att nu ska vi göra samma sak. Vi drar in Biden, vi drar in Tara Reid, precis som vi drog in Kavanaugh, som vi drog in Christine Blasey Ford. Och så sen ställer vi frågor i ett par dagar om deras sexuella relation, inte relation av allt som pågår. Va? Det skulle de ju göra, men det gör de ju inte, va? Det också säger någonting, att det är någonting som de vill mörka. De vågar inte, för de vet att det kan gå åt skogen, alltså. Mm. Så vi ser ju den här dubbla måttstockarna igen.
Ja, jag är ju ingen expert på de här kvinnorna som har anklagat alla möjliga människor för olika saker. Det finns ju kvinnor som kastar fram falska anklagelser, men det finns också sanna. Och jag skulle säga, alltså jag är ingen expert, men jag skulle ändå säga att här har vi mycket mer kött på benen än i många fall. Både de som har anklagat i viss mån Bill Clinton, och de som har anklagat Donald Trump, och de som har anklagat, ja, många andra politiker. Här finns det väldigt mycket som backar upp, jag menar. Som sagt, jag är ingen expert, men alltså Monica Lewinsky, det var ganska självklart att det hade Bill Clinton gjort. Det framkom ju tydligt i efterhand, men jag menar, enligt mig, om jag bara får göra en ytlig bedömning, så är det här det mest trovärdiga liksom vittnesmålet mot en politiker sen Monica Lewinsky. Men jag är ingen expert, som sagt. Men vad tänker du om det?
Min tanke är ju så här, att det processen man måste göra liknande, man måste göra en rättvis process. Om man kör en process, och det är det här vi har dubbelstandard, hyckleriet som pågår, demokraterna, det är de som går efter sånt här för det mesta, va? För de påstår sig vara de som har högst moral, och de som har, vad ska man säga, de kör ju på sin karaktär och moral, som att vi har moralen, vi har karaktären. Så demokraterna, de har ju liksom en typ av process när det gäller anklagelser mot demokraterna, och sen har de en helt annan process med mycket högre standards när de går efter någonting för republikaner, till exempel, va? Och det är det jag menar, att det är processen som ska vara rättvis. Om ni gör på det här viset med Brett Kavanaugh och de här och anklagelser om sextrakasserier, processen måste vara densamma när det gäller Joe Biden nu, att de ska göra samma sak. Så jag säger inte att han är skyldig eller oskyldig, det vet väl inte jag. Man är ju oskyldig tills man är bevisat skyldig, så funkar det ju bara. Mm. Det är oavsett om man är demokrat eller republikan eller vad det nu är, va. Men det är processen för att komma fram så nära sanningen som möjligt som måste vara rättvis och likadan. Så har man en process för den ena, då ska man ha samma process för den andra. Kör man en process med Kavanaugh, då ska man ha samma process med Joe Biden. Det är den processen jag är ute med. Sätt upp de här förhören, direkt sändning i tv, kalla in Joe Biden, kalla in den här kvinnan under ed, så får vi se hur det går. För det var bokstavligen den cirkusen som demokraterna krävde och fick igenom när det gällde Brett Kavanaugh. De borde kräva precis samma cirkus nu med Biden och Tara Reid. Men det törs de ju inte göra, för då vet de att då går det åt skogen under presidentvalet. Då vet de att Biden är körd.
Vi ska prata om ju lite opinionssiffror också strax. Men innan vi gör det, jag tänkte fråga, alltså, finns det någon skillnad, tycker du, på såna saker? Jag menar, jag tror att det är en generationsskillnad. Jag menar, vi tar Joe Biden, men vi kan även ta Donald Trump. De är ungefär i samma ålder. Och det finns ju historier om att de båda två har behandlat kvinnor ganska dåligt. Och utan att liksom lägga någon vad är sant och vad är inte sant i det, så finns det. Men det fanns inte några sådana anklagelser, vad jag vet, mot Barack Obama, som är lite yngre. Och det fanns inte heller, bör säga, alltså, han är ju äldre då, mot George W. Bush, men han var väldigt, han hade ett äktenskap, han var gift med henne, och det var liksom väldigt, det fanns inte ens någon tanke på något annat liksom. Men alltså, tror att det kan vara en generationsgrej lite grann, att eftersom sådana där saker kanske var mer tolererade för 40-50 år sedan än det är idag, att liksom män betedde sig lite mer åt det hållet på den tiden?
Ja, det gör det absolut. Mm. Det vet vi ju, jag menar, som jag sa tidigare då, det var att under tidig 90-tal så vågar man ju absolut inte gå ut och anklaga en man för sexuella trakasserier, va? Det var otänkbart för många kvinnor. Mm. Men kvinnor har blivit mycket tuffare idag, och jag tror män har faktiskt också män har börjat förstå bättre vart gränserna går. Man börjar respektera gränserna, man förstår vart gränserna går vad gäller kvinnor, va? Så jag tror att dels så tror jag kvinnor är tuffare, och sen så, vilket är jättebra då, och så tror jag att män har börjat dra tillbaka sitt beteende. Och det är ju inte bara generationer, utan det här är ju också kulturella skillnader. Det är ju inte amerikansk kultur gentemot svensk kultur. Men till exempel, det finns ju kulturer där man fortfarande har noll respekt för kvinnor, va? Så när det gäller generationer, det finns ju generationsskillnader, kulturskillnader. Och jag tror också lite grann vart man bor i USA. Jag kan ju säga så här, va, att bor du till exempel i Vermont, så tror jag att sannolikheten att kvinnor blir sexuellt trakasserade är betydligt lägre än om du bor till exempel i Alabama. Mm. Därför att det är lite mer Man har lite, jag har ju bott i amerikanska södern i flera år. Och jag vet att inställningen mot kvinnor är lite mer... man har, på ena sidan så har man mer respekt för kvinnor, men på andra sidan har man mindre respekt. Det är svårt att förklara, va? Man har en generellt mer respekt. Man värderar kvinnor högre på vissa sätt, men å andra sidan så samtidigt så har man... Så gränserna är lite mer flytande, va? Man riktigt, vet inte riktigt om vart gränserna ska gå. Det är lite svårt att förklara, men har man bott i Vermont och har bott i Louisiana som jag har gjort under många år i båda, så förstår man att på ena sidan finns det mer respekt för kvinnor i södern, men å andra sidan finns det lite mindre respekt. Beroende på, det är lite flytande gräns där som är svår att förklara, men har man bott på båda ställena så förstår man det.
Ja, intressant alltså. Det vore intressant att göra en sån jämförelse i Sverige också. Jag är inte kapabel att göra det, men det vore ju faktiskt väldigt spännande. Men ja, just det.
Det närmaste man kan komma i Sverige kan jag tänka mig, det är att du kan ju bo i Sverige och då har du ju svenska värderingar och respektera kvinnor och så vidare. Va? Men sen kan du ju bo ett svenskt utanförskapsområde inom till exempel en muslimsk kultur där du har lite andra värderingar av kvinnor. Va? Så att det är också lite där som att man kan bo i Sverige, men man kan ändå inte riktigt bo i Sverige vad gäller vissa värderingar. Va? Så att värderingarna skiljer sig, även om man bor i Sverige, fast man kan bo i ett icke-svenskt område. Va?
Ja.
Och det är nog det bästa man kan förklara. Och att det är därför som att det är svårt att liksom sätta fingret på exakt vart problemet är. Och är det bättre eller sämre, hur där, så vidare.
Men i alla fall då, det här har ju påverkat Biden och det kommer förmodligen att bli en väldigt stor grej i presidentvalet lite senare. Jag såg att Donald Trump, han var nästan så här, han hoppades att anklagelsen inte var sann, för han sa att jag vet ju själv hur det är att bli utsatt för falska anklagelser. Men skulle det, så att Trump har liksom inte hakat på det här drevet riktigt än mot Joe Biden. Men
nej.
Alltså, börjar det här bita så kommer Trump garanterat att göra det i valkampanjen, och hans team har gjort det, det kan sägas. De är ju helt på att attackera Joe Biden, men inte han personligen än, och sådär. Men i alla fall en opinionsundersökning av Monmouth University visar att man har frågat 86% av väljarna om, eller 86% av väljarna, de känner till det här, alltså Tara Reids anklagelse mot Joe Biden, och av dem så anser 32% att anklagelsen förmodligen är sann, och 31% anser att den förmodligen inte är sann, och 37% anser att den är sann, och 32% anser att den förmodligen inte är sann, när jag blandar ihop det där, och sen 31% de har ingen åsikt. Men det visar alltså att en majoritet av väljarna som är tillfrågade, fler anser att anklagelsen är förmodligen sann, och jag menar, det, bara det i sig visar ju att det här kommer att skada Biden.
Vi kan ju också nämna att den undersökningen var väl gjord innan det här dokumentet kom ut igår. Mm. Och ju mer information som kommer ut som indikerar att det kan vara eventuellt sant, desto fler av de så kallade... Om man gillar Joe Biden så kommer du kan ju aldrig få Nancy Pelosi nu att gå emot Joe Biden. Det spelar ingen roll om Biden erkänner. Nancy Pelosi kommer fortfarande att vägra vilja prata om det här och säga att jag stödjer Biden. Va? Men den här gruppen, som är ungefär en tredjedel av dem som är osäkra, de är ju osäkra för att de vet ju inte riktigt vad som har hänt egentligen. Men ju mer information som framkommer som kan ge stöd till Tara Reid och gå emot Joe Biden, med andra ord till exempel det dokumentet som kommer ut ikväll från domstolen, då kommer fler och fler från den osäkra gruppen att istället bli mer och mer säkra. Då kommer naturligtvis den osäkra gruppen att minska i storlek, och den gruppen som anser att anklagelserna förmodligen är sanna kommer att öka istället. Så jag tror under de närmsta veckorna, om det kommer ut nya undersökningar om några månader till exempel, så tror jag att andelen osäkra kommer att vara lägre. Andelen som kommer att tro på det här, att det här är sant faktiskt, kommer att vara betydligt högre. Där tror jag vi kommer att se. Och slutligen så tror jag, som jag nämnde i någon annan podd, att det här kan bli avgörande för faktiskt presidentvalet. För jag tror allt fler kvinnor, ju fler kvinnor som känner sig obekväma. Folk vet vad Trump är. Och folk kan tycka vad han vill. Så många liksom har ju redan beslutat för att jag är obekväm med Trumpen. Han är ju liksom, ekonomin är bra, jobbet är bra och så vidare. Om du tar bort det här coronagrejen. Va? Men ju fler kvinnor som börjar bli känna sig... Obekväma med Biden, och att det snackas så mycket. Nya dokument kommer fram, nya saker sker, nya uttalanden sker. Desto fler kvinnor kan nog säga att för tusen, jag gillar inte Trump, men ta med tusen, jag kan inte rösta Biden heller, jag röstar inte alls. Och röstar man inte alls så är det en röst på Trump i princip.
Precis. Och många på vänsterkanten, Bernie Sanders team, de är ju argast av alla. Så att om han vill ena dem också bakom demokraterna och bakom sig själv, så är det ju här verkligen en sak som sticker i ögonen på dem.
Jag kan ju säga att Bernie Sanders, hans, jag vet inte om jag nämnde det i en podd eller inte, jag minns inte riktigt. Men Bernie Sanders, en av hans staffers, nu minns jag inte namnet på vad hon heter, jag får kolla upp det, en svart kvinna. hon är ju rosenrasande på att det här har skett nu med Biden. Och hon har ju sagt rakt ut att jag kan inte stödja Biden, tvärtom. Jag talar om för svarta kvinnor att rösta inte på Joe Biden, va? Och det kan ju få väldigt stort gensvar helt enkelt. Just för att svarta tenderar att lyssna på svarta. Och om det är kvinna som säger det så kan få andra kvinnor med sig, va? Så hon är naturligtvis arg för att Bernie Sanders förlorade ju mot Joe Biden då. Men också, hon är också arg för att Joe Biden nu har de här anklagelserna mot sig och inte agerar på samma sätt. Hon har sitt call him out på de här att han helt enkelt, han sa en sak om Brett Kavanaugh och nu så säger han en helt annan sak om sig själv. Dubbelstandard helt enkelt. Så som jag sagt för när det gäller Bernie Sanders, man får tycka vad man vill om hans socialism och så vidare, men det finns en viss standard. Han har inte riktigt samma dubbla måttstockar.
Nej, verkligen inte. Han gör det han tror på. Han verkar ha karaktär till sin personlighet. Liksom, så att,
precis, och om det är någon... Det är inte bara... Om det, oavsett om det är republikan eller demokrat som beter sig illa, så går han efter dem. Och det, liksom, det finns en slags karaktär där i honom och hans team då. Som man får faktiskt respektera.
En sak till med Bernie Sanders väljare, alltså de var ju väldigt unga, och en undersökning av Morning Consult poll, alltså undersökning av Morning Consult, visar att 40% av väljarna, de amerikanska väljarna under 45 år, alltså Bernie Sanders kärntrupper, de anser, 40% av dem anser att demokraterna borde välja en annan kandidat än Joe Biden. Och det säger ju allt vi har pratat om nu, alltså han kommer att få svårt Joe Biden att ena Bernie Sanders väljare bakom sig.
Han måste ha unga väljare med sig. Ja. Han måste ha den svarta gruppen som nu, om nu välkända svarta kvinnor går ut och säger att som då är väldigt framträdande i samband med Bernie Sanders, går ut och säger rösta inte på Biden, då ryker ju många unga väljare, som ändå unga väljare normalt röstar inte speciellt hög grad till att börja med, va? Men nu kan det vara ännu färre som röstar, så att det här ser inte bra ut för Biden. Och jag såg en ny undersökning nu som kom ut att Biden för bara en månad sedan ungefär ledde ju över Donald Trump med typ 10 procentenheter eller vad det nu är. Sen gick ju ner till 6, nu är det nere på 2 eller 3 procentenheter. Va? Så att Bidens ledning över Trump minskar kraftigt av två anledningar. Att väljarna säger att Trump är bättre att ta hand om ekonomin, och Trump är faktiskt bättre att ta hand om en kris som just coronaviruset. Så att folk börjar inse att när det gäller ekonomin och när det gäller en kris som corona, så är Trump bättre än Biden. Och det är de två sakerna som är superviktiga i valet. Ekonomin och corona. Det är de två sakerna.
Ja, verkligen. Vi kan, en nyhet till också som har med Bidens kampanj att göra, det är att ett memo har skrivits av Bidens främsta politiska valrådgivare, Steph Friedman och Jake Sullivan. Och det här memot går ut till de som liksom är Joe Bidens talespersoner på olika lokala håll. Och det handlar om att man ska beskriva stimulanspaketet då, som Trump och som kongressen godkände, det gigantiska stimulanspaketet, det största amerikansk historia, som cronyism, och ett stimulanspaket som bara ger pengar till storföretag och till Trumps kompisar och sådana saker. Så att det är ju Bidens senaste talking point som hans team nu skickar ut till hans olika kampanjföreträdare ute i landet. Tror du att det är en strategi en strategi som kan fungera?
Jag tror inte det spelar någon roll vad Joe Biden gör just nu, därför att ingen kan kampanja. Trump är ju den som har access till all media. Han är ju fortfarande, han reser till Arizona häromdagen för en grej, va? Och han är ju den som faktiskt nu börjar röra sig ute med folk igen, även om det då är på ett begränsat sätt, va? Men han är ju den som kommer att synas och höras mest. Joe Biden sitter i sin källare i Delaware i sitt hus och försöker nå ut till folk via video, va? Det var ganska roligt häromdagen, han hade ju någon town hall med folk i Florida, svarta i Florida. Och då var det massa höns och kycklingar, anka vad det nu var i bakgrunden, som kacklade hela tiden under det där. Det blev rent komiskt, va? Ni kan inte kolla upp det där. Det var bokstavligen, samtidigt som Joe Biden skulle då prata om viktiga saker, så hörde man konstant i bakgrunden en anka som kvacka. Det blir så komiskt, va? Ja. Så att Joe Biden, det spelar ingen roll vad han gör, allt blir snett i vilket fall, va? Och det var höjdpunkten av det där, va? Där ankan som kvacka, så att någon av de åhörarna levde på en djur på en farm någonstans i Florida som hade ankar. Och du kan kolla upp det där själv, men det blir ganska komiskt, och då inser man att det ser så oprofessionellt, och det blir pannkaka precis allt. Så vad Biden gör nu, vad han skickar ut för något och inte, det spelar ingen roll.
Nej.
Det är ju bort sig oavsett.
Ja, på tal om Lankan, då måste jag påminna om presidentvalet 2008 då, när Sarah Palin var John McCains vicepresidentkandidat. Hon kom ju från Alaska, och då var det vid ett tillfälle när hon stod, och hon var intervjuad utomhus, och då stod hon vid en slakteri, så bakom henne, liksom, hon står framför kameran, och bakom henne så står en man och stoppar in typ höns i en maskin som halshugger dem. Så att det... Så det var, ja, det var en liknande grej liksom. Där kan du kolla på YouTube, så ska jag kolla.
Jag har också en annan grej som ni kan kolla på YouTube. Så amerikanska högsta domstolen, har du sett den grejen?
Nej.
Så amerikanska högsta domstolen har ju nu videomöten istället för, så att när det då högsta domstolen ska lyssna på, ha, göra domstolsförhör då, HD alltså, det är den högsta domstolen i hela USA, då har de ju videoförhör, och så hade de ett förhör då när alla domarna då sitter i sin video, sen hörde man någon som spolar en toalett i bakgrunden. Det blir ganska roligt med. Det är liksom bara som att, okej, här är vardagslivet i HD, någon spolar muggen.
Ja, exakt. Jag läste om det, men jag har inte sett
det. Ja, det är ganska roligt faktiskt. Mm. Så i alla fall, men så är det ju.
Ja. Okej, men det var intressant. Men jag tänkte så här, alltså, det här är väldigt nytt, ska jag säga, den här dokumentet som vi pratar om, Tara Reid från hennes ex-makare från 96. Och debatten om det här har inte kommit igång än på allvar. Alltså, vi har inte sett Megyn Kellys intervjun i dess helhet, och jag kan tänka mig att nu under helgen eller efter helgen så kommer det här att diskuteras så mycket som helst. Så att, alltså, jag tror att det här kommer att vara, alltså, det här är lite grann, det känns som det, det här blir droppen som bägaren rinner över. Nu tror jag att kritiken mot Biden kommer att bli mycket mer intensiv, för nu är det inte bara längre, det är inte bara hennes egna ord, det är inte bara längre vittnena, det är inte bara mammans telefonsamtal till Larry King, utan nu är det liksom många bäckar små, och allt pekar på en och samma sak, tycker jag. Och jag tror att det är den slutsatsen som väldigt många kommer att dra under de närmaste veckorna. Det är min analys. Tror du också det?
Vi får påminna lyssnarna också att Megyn Kelly var på Fox News, men sen gick hon över till NBC, men hon är nu oberoende, så hon jobbar inte för någon kanal, om jag förstår det rätt. Så att Megyn Kelly har inte, man kan inte säga att hon jobbar för Fox News, det stämmer inte. Nej. Så att det är viktigt att påpeka att hon är en oberoende journalist nu. Och om hon tog upp det, hon är väldigt populär, som hon tar upp det genom en oberoende journalistik då, så finns det ju, då finns det ju inte en politisk agenda nödvändigtvis bakom det, naturligtvis.
Nej, precis.
Japp.
Och hon vart ju, jag tänkte bara säga det om Megyn Kelly, alltså hon vart ju utsatt, det var därför jag inte sa det tidigare, för jag glömde vem det var, men det var ju såklart Roger Ailes som utsatte henne för sexuella trakasserier, och det här uppdagades så 2016, och det var i samband med det som hon slutade Megyn Kelly på Fox News, så att hon har upplevt det här också, så att hon är en person som... Japp.
Ja. Och på tal om det, så om NBC, de sparkar ju någon hög chef då, alldeles bara häromdagen, för sexuella trakasserier. Så om ni vill googla upp NBC och sexuella trakasserier, så hon gick från Fox News till NBC, och NBC har haft enorma problem med sexuella trakasserier med, så i högsta ledningen, va? Så att hon hamnar ju i den smeten med, va? Mm. Och så att NBC har precis samma problem, och de har till och med, Trump har pratat om att NBC har massa stora problem nu med sexuella trakasserier och så vidare, va? Så att det är inte, det här MeToo har inte försvunnit, utan NBC bokstavligen idag har problem med precis samma saker. Så att det är inte någonting som har försvunnit, va?
Nej, just det. Ja, men då så. Perfekt. Tack. Tack, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1100 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som ni gärna får stödja. Antingen på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.